Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som återigen är på Östra station, och vi ska ikväll snacka lite supportkultur med fokus på 90-talet. Och vi har fått lite manfall, men vi ska försöka rädda upp situationen. Två välkända nu norr röster kan man säga. Jag välkomnar Johan och Tommy.
Tack.
Tackar och
åker. Jag ska säga JG.
Ja, kan du säga.
Vi kör JG.
Det blir bra.
Ni har varit med en hel del.
Jo.
Kan vi dra en liten presentation? Även om det kanske inte behövs. Men...
Jo, alltså Tommy Arvidsson, fan, hur gammal är man nu? Född 73, ni får räkna själva. Ja, i Djurgården, i de här sammanhangen varit med sedan man var 15 kan man säga. Innan det så gick man ju oftast med farsan när man var mindre, och så, regelbundet från 15.
Fortfarande aktiv?
Ja, jo, det skulle jag vilja säga att man är.
Vart, vilken sektion?
Ja, just, jag har säsongskort på 310, men det blir ett jävla hattande för min del. Det är lite ibland nere och ja.
Du har ju säsongskort på hela arenan, ska
exakt,
man kunna säga.
Exakt, jag är lite
över under.
Det är lite dampen där som sätter in. Det beror på lite på humöret så där. Vilken sektion det blir. Vi får se. Ja, jag vet knappt själv oftast.
Och bredvid dig sitter vem då?
Ja, det är Jiger då. Jag ska inte säga vid hela namn. Nej, men Johan. Uff.
Också välkänd.
Ja, eller det är jag väl kanske.
Kanske.
Men jag är väl 2,5 år från 50 år. Och då har man 50 år kvar. Så man kommer hålla på likadant. Ungefärligt. Bara att lite decimerat kanske. Det kan bli, man vet inte vad det är. Kanske Tommy får köra mig i någon rullstol,
ja,
kanske,
ja,
eller någonting. Men jag ska försöka going strong.
Vi får se dig klättra på diverse nät.
Ja, då. Jag gör det om det krävs med rullstol också. Men då har jag på ryggen då. Det kan bli, absolut. Nej, men jag har säsongskort i år på övre etage första gången på Tele2. Och även säsongskort på hockeyn såklart. Där har jag också lämnat kortsidan för kurva, om man säger, med en bra view över hovet som jag inte haft förutom, alltid stått där ner och man ser ju knappt om det blir mål ibland för det är så dåligt.
Det är rätt risiga.
Alltså läktaren är ju uppbyggd på det sättet. Som... Men jo, vad ska man säga? Jag har väl varit fascinerad av supporterkulturen ända sedan jag kan komma ihåg. Sen man såg, ja, det var väl VM 78 eller någonting när konfettet där i Argentina och allting. Och sen så, även om man kanske, då var man inte gammal i och för sig.
Nej.
7 år, men någonting förstod man att det här var tungt. Och sen vidare 82, och VM, Brasilien och allt det där. Och då var ju ändå supporterkulturen inte så stor i fotbollen i alla fall. Med Djurgården och alla de här andra svenska lagen, utan det var väl mer så här. Och sen så har det gått vidare. Vi har alltid haft en förkärlek och åkte över till Storbritannien ganska tidig ålder och såg mycket på support.
Hur gamla var vi när vi åkte på första? Vi råkade, det var ju bara en slump att
det var
på samma resa.
87-88 tror jag, var kvartsfinaler i Djurgården-AIK var det då. Samtidigt. London, var väldigt många som åkte på under hela 80-talet så här, och 90 och sådär. Så,
man var så jävla läktarnörd då. Jag kommer ihåg, du vet, Tipsextra, man satt och spelade in måljublerna och bara så här jämförde så här, vilka lag i England som hade så här schysstast måljubel, så här galnast, så här, du, helt störda grejer. Nej, det var en tidig fascination för supporterkulturen.
Du var hetsig redan då alltså?
På sitt sätt.
Men på den tiden var det ju, då var det ju vi som ville åka till dem. Nu är det ju tvärtom.
Ja, exakt.
Det är det som är lite coolt någonstans. Ja. Att vi har ju byggt upp någonting tack vare vad vi såg och vad vi... Alltså vår generation har varit med och byggt upp jävligt mycket.
Tänker du inom Djurgården eller?
Ja, inom Djurgårdsdelen, supporterdelen, allting. Både alltså på läktaren, vid sidan av läktaren och alltså överallt. Och sen så har det där växt till någonting som vi aldrig trodde.
Nej, exakt. Det som vi har nu, det kunde vi aldrig i vildaste fantasi tro slut 80-talet, början av 90-talet. Herregud, det är...
Men hur såg det ut då? Om vi kollar slutet på 80-talet, början på 90.
Kulturen var så extremt mycket mindre. Åldern var ju liksom, när du åkte på en bortamatch, det fanns ju knappt en käft som var över 23 liksom, om du tänker efter. Nej. Det var det ju liksom inte. De som var 23-24, det var liksom gubbar. Det är helt sjukt. Alltså när vi var 16-17. Och det är klart att kulturen blir därefter med den typen bara ungdomar. Jag vet inte.
Men hur många var ni om ni åkte Göteborg borta?
Nej, men alltså 100-150 högt. Ja. Ungefär.
Ja. Det var en bra siffra.
Ja, det var en ganska bra.
Två SL-bussar typ. Ja. Men då var det hardcore och då var det, alltså, man får ändå säga att de som åkte dit, det var bra.
Ja, det var bra för det fanns ju liksom ingen hype kring supportkulturen. De som levde i supportkulturen var helt dedikerade liksom. Det var ju snarare tvärtom att man nästan kändes lite som en kuf i övriga liksom. För det var inte så många. Visst, det fanns alltid folk som gick så här lite på derbyn och sådär, men som sagt, och framförallt var det så här, det var en liten så här grej, ska du inte växa ifrån det där snart? Liksom, och då var man 17-18 ungefär, det var helt sinnessjukt om du ser på nu liksom. Men som sagt.
Men hur organiserar ni 200 man till Göteborg på den tiden?
Det var ju mycket uppskrivningar på tidigare matcher som var innan.
Folk gick till listor.
Ja, listor.
De som gick på matcherna, hade vi några snubbar som gick med listor. Tja, ska du med till Göteborg? Så var min första bortaresa. Jag vågade inte säga nej. De kom fram och sa, du ska till Gais. Vadå, hur funkar det? Liksom, bara, ja visst, jag ska med.
Men då var det också, hade du sagt ja, då jävlar. Då var det där som gällde, eller?
Ja. Man betalade 200 spänn, så får man eller vad det kostar, så var det en samlingsplats, så det bara ta sig dit. Sen började vi lite med så här, du vet, affischer.
Telefonsvarare.
Sen affischerar man ju liksom så här, häng med till Gais borta och på matcherna. Men jag menar, det var ju bara på matcherna. Och så säger att du redan var ganska få. Du nådde ju inte många. Man fick ju hoppas att de som inte var på matchen på ordare sa till någon annan.
Ja, man måste ju komma ihåg, det fanns ju inga, alltså internet som fanns. Nej. Det fanns ju ingen, med en telefon, och så var det ingen i telefonen, men du gick inte det är ju sån skillnad på apparater idag med allting.
Men var ni liksom under någon Blue Saints flagg eller var det bara olika?
Ja, det var Blue Saints.
Rakt av?
Ja. Eller vad ska man säga, vi bildade väl ett eget gäng inom Blue Saints, kan man väl säga. Det utkristalliserades ju liksom att vissa snubbar som är på ett visst sätt hänger med varandra och vissa andra hänger med varandra. Men det var ingen tjafs så. Men det är klart att man umgås med likasinnade. Och man gillar festa helt mycket, så umgås man med de som festar mycket, de som chillar och så. Så att då började ju redan de här olika typer av,
ja, med falanger, delar.
Ja, olika. Och det, så, ja, var man stökig ungdom så, ja, det är klart man gillar att hänga med de som är likadana liksom.
Men det så. Var bara, det var saken som är idag, det är att många distanserar sig kanske från den stora massan, den stora gruppen. Idag är det, de som är en viss kategori är där, en annan kategori är där, så hittar du din grupp. Säg att vi var.
Det kanske är tydligare också idag, eller?
Ja, det är nog tydligare idag, det är mycket tydligare. Förr var det så här att, säg att jag hade samling på Östra innan i derby. Säg 300 perser, det var ju mycket folk, men alla höll ihop. Och de, det är självklart de som ville ta, liksom, ville vara med i allting, men ändå absolut inte ville kanske framhäva sig som någon i främre ledet eller typ, vad ska man säga. Ja, men det fanns ju, det var ju bråk och grejer redan på den tiden såklart.
Det var ju stökigt inåt helvete, men man kan säga att det var vi körde alltid samling på Östra. Det var ju så mycket folk. Alltså jag tror fan 80-90% av hela vår klack kom hit till samlingen. För att vi var ju också färre. Vi var tvungna att ha bättre sammanhållning. Klart det inte var 300 ligister som var beredda att slåss. Men det var så alla de, även fast sådana som kanske egentligen inte gillar våld överhuvudtaget. Men de var här ändå i form av liksom att, ja, vi ska hålla ihop och man kan liksom bara visa sin närvaro att vi håller ihop och sen händer saker liksom.
Men man kan ju säga att det var ju första delen av Djurgårdsfamiljen att hålla ihop. Att de som är beredda och kanske offra lite mer på det sättet, de var ju första ledet och de tog hand om dem. De såg till att de som inte ville vara inblandade kunde vara med. och känna sig, ja, men jag är trygg här, det är lugnt. Mm.
Så det här färre men värre, det låg väldigt mycket i det?
Ja, 100%. Det var, det, alltså det är hela essensen för oss på det sättet då. Alltså, vi kunde vara, alltså jag vet, alltså om vi ska prata sådana grejer, alltså det,
vi ska prata allt.
Ja, jag visst, men vad fan, det fanns derby när Gnag kunde ha dubbelt så stor klack som oss, både på fotbollen och hockey. Det avspeglades inte, kan jag säga, före och efter, men ändå hade de sitt enorma rykte, du vet det där Black Army, bla bla bla. Men folk som var insatt, alltså bland vanliga Svensson, så trodde ju alla givetvis att oh, de är farligaste och största, det står media. Men det var inte verkligheten när det faktiskt kom, när de mötte oss. Alltså det var ju flera år sedan, det fanns inte en enda gång som de rörde oss faktiskt i början på 90-talet. Efter 92, 93, guldmatch, alltså på många, många, många år. Och men det visste ju bara folk som var insatta i kulturen. Folk i Göteborg visste det, andra visste det så. Men, ja. Och det där tror jag kom från att vi var färre, vi var en ny generation som, ja, vi tänkte inte ta skit ett dugg liksom. Fan, vi går där och vi håller ihop och, ja.
Hur tajta var ni vid sidan av?
Jävligt alltså, tajta.
Jävligt. Umgicks ni även när det inte var fotboll?
Ja. Han är ju, jag är från södra sidan. Vi var ju jävligt många som höll ihop riktigt tajt från söder. Sen var det Djurgården i norrort som höll ihop självklart. Så,
det blir också en indelning typ. Ja. Så, men fredag, lördag, vi hade ju Håkan Södergrens pub på Sveavägen. Många samlades där både fredag och lördag. Det var pil, det var lite, jag vet inte om vi hade biljard och sådär. Men alla var där på något vis och ingen hade familj på det sättet. Och det var, men sen det hade vi även Cheers.
Ja. Men vi var väl den första riktiga generationen inom fotbollssupporterkultur som levde kulturen, om man säger, dygnet runt. Det var vår livsstil. Alltså det var inte bara så här, åh hej, jag går på matchen på torsdag mellan 19 och 21. Och det var dygnet runt, det var liksom, det var kläder, det var musik, vi kollade England, det var liksom, vi identifierade som det rakt av, som en livsstil.
Var det lättare att vara, leva så förr?
Nej, jag vet inte om man ska säga att det är lätt. Nej.
Men det var ju, alltså, det var ju samma sak som folk kanske blir skinnhuven, punkare, mods, whatever. Vår grej var fotbollssupportrar. Vi anammade den så jävla hårt. Vi ville se ut som någon där borta. Vi var ju jävligt tidiga med det. Dojer, kläder, allt.
Men behövde man inte vara mer... Nu kanske jag är helt fel ute, men känns som att då, för då behövde man vara så mycket mer aktiv. Idag kan du identifiera dig med att vara
det är klart
aktiv,
att vara mer aktiv,
men du behöver inte, som du säger, liksom fredag, lördag, leva.
Alltså på den tiden var ju kulturen så pass mycket mindre så att du var ju tvungen liksom alla, alltså du kände ju igen de flesta ansikten, du var ju tvungen precis, var lite mer aktiv. Nu är supportkulturen så stor. Jag menar alla, du bara söka på nätet så skulle du kunna liksom köpa det så här supporter casual kit och bli en sån på en, läsa vilka bläddra igenom historien och låtsas att du kan allt liksom. Då var det var ju, ja.
Men vi ville ju. Vi ville ju se.
Vi ville ju. Vi fick ju lära oss det från grunden. Vi åkte ju dit. Vi var ju maniska och ville sprida det hos oss. Så, ja.
Men oftast var det så. Hemma eller borta match på torsdagen. Hemma eller borta match på söndagen. Vi gick ut och festade fredagen och lördagen. Det uppstod ju grejer på helgen och allting. Och det bildas ju ännu mer så här grupp, dynamik, kärna, familjär. Liksom ingen, ja, men alltså, man ställer upp för varandra. Det var grymt.
Saknar
den eran. Ja, det, alltså.
Det är klart man saknar som fan. Men det är helt två olika saker. Samtidigt kanske det inte var så jävla glamoröst alla gånger. Och var 9 man i en minibuss till Flen och man känner igen varenda människa. Alltså då kände man inte liksom att rörelsen är så jävla stor, och då tyckte man ändå kanske liksom, då klart man såg storökt på allt annat och tyckte att fan, vi är ju så jävla fjutt i rymden liksom. Alltså så lite. Och man drömde ju om att tänk om vi kunde ha så och så. Jag kommer ihåg klacken 95 hemma i premiären mot Blåvitt. Det var ju sinnessjukt, tyckte man, att det kunde utvecklas så snabbt. Den var ju jävligt grym, om ni har sett den 95. Bara några år innan, då var det liksom att ha sett 1000 man stående, det hade vi knappt ens på derbyn liksom i fotboll. Mm. Så saker hände EM 92 tror jag. Ja, påverkade ganska mycket, ja, ja. Alltså även Svensson, alltså mer, ja. Så här liksom, de såg alla andra länders supportrar komma hit, det blev mer accepterat på något sätt att vara dedikerad till sitt lag, om man säger, överlag.
Hur var EM 92 då? Var, har ni några minnen från?
Ja, men det var Tecken,
det var samma sak där i det berömda öltältet där ute där alla supportrar var Knaget var där och ville att engelsmän skulle bli medlem i Famous Black Army, du vet, i vanlig ordning, deras där. Men nej, jag skulle vilja påstå ändå, och jag vet, ja, det var ändå vi som någonstans var dominerande där, styrde showen, om man säger, men
och det var ju lite, alltså det var ju på Gärdet ju, eller? Så det var ju ändå lite av vår, vi hade ju vår lokal i Ropsten, vi hade folk som hade bodde där, och alltså det var såklart att alla skulle dit, det var liksom inte så att vi måste komma, alla var, vi ska dit. Och det var ju där det var lite upplopp också, Sverige, England och sådär grejer, engelsmännen kom dit, blåste väl in visselpip och sen var det dags, va?
Så
var ni på plats då?
Inte mot England, inte vid engelsmännen.
Jag tror att jag kom nog lite så. Jag tror att det där var en viss tid. Jag kommer inte ihåg exakt hur det där var. Jag tror inte ens det var matchdagen där, va? De hade gått dit och lite bara infiltrerat och sen kört igång. Men de var ju mycket äldre på den tiden.
Men det var samma sak. Redan då var det så här att det var inte att vi gick ihop direkt Sverige. Nej, det var liksom nästan lite mycket så här. Mest tjafs i tältet var ju nästan ifall det skulle smälla mellan Djurgården och AIK ändå. Så var det liksom redan då.
Det är mycket Djurgården AIK, Bayern.
Jag vet inte, alltså jag kan säga så här, visst hade de hade kanske största, bästa så här, eller jättemycket
fanbase
och fans och hela den grejen. Men jag vet inte, det är svårt att förklara. De var så här på sin egen grej. Det var inte, nej.
Men någonstans är det så här att Hammarby var de tidigast, om man säger. De var lite en äldre generation. Sen så var det Gnaget som tog över. Och sen när Gnaget tog över, då var vi lite underdogs. Och det var ju där mätningarna hela tiden stod emellan. Vi stod nästan sällan mellan Djurgården och Bayern. Och jag tror AIK hade mer med Hammarby att göra på något vis.
Men sen får man inte glömma bort att hockeyn hade ju en helt annan ställning då. Hockeyderbyna var ju liksom,
De var hetast
och det kan inte, gnagarna kan ju, den generationens gnagare, de skulle ranka hockeyn före i stort sett också. De var liksom lika mycket hockey som vi var hockey då. Men så det är bara de bara sen klippte hockeyn ungefär.
Om det var 9-7, 9-8 på derbyna på Hovet, så var det ungefär lika mycket på Råsunda på derbyna i fotboll. 8, 9, 10 tusen eller någonting. Och folk ofta satt då på kortsidan. Kanske var, det var inte som det var på hockeyn. Eller liksom så här, två hörner mot varann och sång och grejer. Mm. Sen så ändrades
det. Sen kom ju Globen, fullsatta derbyn i Globen och grejer. Där var det, så blev ju klackarna fetare där. Så att, jag vet inte. Bayern var inte riktigt med i matchen på den där grejen. Om man säger den där rivalitetssaken. Som det var ju Djurgården-Gnaget. Till 90%.
Ja, vi hade ju några. 93 på Söderstaden.
Det var ju mest för att vi mötte.
Inne på plan. Ja. 95 på Stockholmsstadion var det också inne på plan. Mm. Så det, alltså när det väl blir, det är klart.
Ja, absolut.
Men,
hur var derbyt på stadion mot Bayern? Det är ändå ganska mytomspunnet. Hur gick snacket inför en sån?
Nej, det var grymt. Jag kom, mina grabbar utifrån Rågsveder, vi drog till Watski och köpte bengaler, raketer, allt möjligt. Det syns ju sen på, ja, det ser ni på videon. Du vet, vi körde ju raketer och fyrverkerier och allt möjligt. Det var inte bara bengaler, det är rent livsfarligt nu. Bara stod vi mitt i och bara körde. Då smugglade vi in och sen kom jag ihåg att det var jävligt viktigt. Där. Vi hade ju fått hemma derby och vi hade fått så jävla mycket order från Djurgården. Ni får fan inte sabba det här nu. Det måste bli lugnt. Alltså ni får inte. Var ni än. Ni får bara inte. Vi hade ju en otrolig klack. Bayern hade en bra klack. Det ska jag absolut. Men de var chockade över vår trakt en gång. Det vet jag, det har jag hört. Det stod till och med så här, deras Bayern-fanzine efteråt att de var typ...
Men det var halva långsidan,
ja,
som var...
de var helt chockade typ. Ja, men sen så var det väl att vi vann, trackade sönder dem och sen började väl några bajare kliva in.
De hade någon kista med sig som de tände eld på.
Ja, just det, en Djurgårdskist.
Och sen så började några springa in och sen så flera av oss hoppade in och sen det var omgångar. Tor André Olsen, målvakten, försökte sära, men det
till slut gick det inte att hålla kvar.
Det var mayhem, det var galet. Det var, ja. Men det var bra. Det var, vi försvarade allt som gick på, runt den arenan kan jag säga. Både innan också. Och sen så var det, jag kan säga att den stämningen som var den, det är topp ett på stadion. Kommer aldrig bli, Djurgården kommer aldrig ha bättre. Eller aldrig haft det. Vi kan ju spela våra träningsfighter där. Men det var den var grym.
Men där någonstans måste väl också så här, det här färre men värre, alltså färre just, måste väl, fler måste väl ha fått upp intresset för att fan, Djurgården kan ju också hävda sig.
Ja, självklart, visst var det så. Men det var väl mer färre och värre. Kanske väl mer var en lite så här, vad ska jag säga, om jag är helt ärlig, lite mer så här huligan-slogan då. Det kanske inte anammades senare så där. Men sen visst, det spreds ju mer så här. För sen så kom det ju många gånger att vi kunde ha liksom större klack och så vidare. Så vi... tillfällen, så att det är klart att det inte stämde alltid att vi var färre. Så, ja.
Hur var dialog?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad med Djurgården under de här åren?
Olika från år till år till vem. Det var alltså...
Det var olika ordförande. När vi åkte ner till Göteborg till exempel, det var väl 96 då, när det var riktigt... Ja, då hade det varit... Ja, men det var ju då allting var ju, det var innan hade, eller senare var det Terror Tommy, innan var det ju Djurgården, eller Göteborg Djurgården, då vi hade fått lov att åka ner liksom på, vi skulle åka ner tidigt så vi fick en pub där nere, men vi hade ju order, det var ju kontakt, eller Djurgårdens IF satt ute på, kommer inte ihåg vart det var, det var på Kaktus och ting tillsammans med Saddam som var supporterpolis, och bara, ni måste sköta den, och vi lovade det, och det vart ju riktig pannkaka där borta. Men
jag kan dra också en anekdot lite hur det funkar.
Men jag kan avsluta att det fanns ju dialog, men det var ju, alltså, det var ju VM i stök, så att det vi höll inte det kan jag ju säga, och de var ju, men det var ju då han, jag tror han hette den ordförande Mats Eriksson, en riktig dumskalle i alla fall, som hävdar att men vi ska ha böter. Vi ska ha 100 000 i böter och allting på den här. För det här var våra... Han stod ju inte upp för Djurgården någonting den. Och sanningen var ju att Göteborg hade då börjat skaffa sig ett gäng som hade kommit på sittplatsen och börjat skicka grejer. Och när vi hade fått dem över oss så drog de. Så det är klart att... Och det var ju samtidigt kalsongresan. När det var typ... Det som var det sjuka var ju det här att vi var 50 man på en buss och 36 tror jag hade olika Djurgårdskallingar, ingenting mer. Och så otroligt mycket sprit, öl och såna här grejer i påsarna, så det var ju mayhem. Vi fick ju inte ens vara i Göteborg ju. Så att det var ju, ja.
Ja, men 95 var ju ett helt galet då, men jag kan ju bara dra en anekdot lite hur det funkar. Jag var faktiskt jag var portar hela 93. Och då var jag en som, Mats Jansson, som jobbar i Djurgården. Som bara, men fan, man kände ju folk där uppe. De kände ju, det var ju liksom så här, men fan.
Ja, men lite familjärt på något.
Men fan, vi portade ett helt år på den tiden. Ja. Vad har man lyckats med då?
Tydligen någonting, jag vet inte. Men han tyckte det i varje fall. Att fan, Tommy, det går ju inte. Vi måste göra det. Du vet hur det är. Så, men vad fan, jag vill ju se Djurgården. Men kan vi göra en deal då? Du vet, vi ska ju bygga ute på Kaknäs nu. Kan du inte komma i sommar och spika med staketen och det? Ja, för fan, det kan jag. Det är inga problem. Ja, men jo, det kanske vi kan se mellan fingrarna sen. Det var på den nivån där, men det var liksom 90. Men sen var det ju mer, för det var ju support till polis och de satte ju press på Djurgården och så vidare. Så att det är klart att det vart mer och seriösare, eller vad man säger, mer noggrant. Och liksom, folk torskade på den tiden också. Det är inte så att folk kunde bete sig hur som helst, som vissa kanske tror nu liksom att... Men absolut
var,
inte.
Men det var ju folk i kval. Kval Degerfors va? 92.
Ja.
När Djurgården åkte ur där så var det ju folk som dels skar sönder däck på polisbilen. Ja. Dels pissade in i bilen. Lurade bort polisen och pissade in i bilarna och grejer. Alltså,
men det var helt nästan annat. Personligt med supportpolisen då, för det var så mycket mindre. Så, eller hur? Så de, ja. Det var ju en liksom helt annan sak.
Men det var häxjakt från dem. Ja. Fick dem tillbaks på ett annat sätt. Så det skulle inte hända på samma sätt. Nej. Nu.
Men om man säger alla från vår tid, vad fan, det var ju liksom, man var ju helt knäckt alltså. Vadå, det är klart man måste, alltså, det var ett ruggigt jobbigt. Man var ju, jag ville ju absolut inte bli portad liksom, för fan, att missa allting. Det var ju helt förödande kändes det som, så det var ett bra hot, verkligen.
Men som typ när ni åkte till Göteborg borta, måste vara bra mycket mer annorlunda än idag. Idag vet man ju till 100% vart göteborgarna sitter.
Ja.
Liksom man vet i princip varenda polishäst är utplacerad. Allting. Det är inte så mycket överraskningsmoment.
Nej.
Längre.
Det var en helt annan grej. Ja, du kan berätta.
Det kan aldrig bli en just en happening. Idag, så var det ju förr. Det kunde ju vara att vi åkte från ett derby. Vi visste inte Gnaget någonstans. Helt plötsligt ska de på samma tåg som oss. Står de på hela perrongen. Som det var 91 prövar de ett lördagsderby. Jag tror 91 eller 92. 91 kanske. Ett lördagsderby i hockeyn. Och vi kommer till Gamla stan. Och där är Gnaget då, i ganska många vagnar och sådär. Och det är ju, alltså allting står ju stilla där då. Folk ska in genom rutor. Folk slog sönder rutorna och grejer för att hoppa in. Och det var, nej, det var som, alltså anarki, det var löst. Det var... Ja. Och inget organiserat på så sätt. Man kunde ju veta lite grann. Ja, men
de hade ju
telefonsvarare typ. Också. Ja. Och Black Army samling 17 under bögringen. Ja, men då visste man ju om man ville ha någonting. Då åker man ju dit innan eller någonting så att man tajmar in det där. Eller när de skulle till Sötälje visste man ju. Man hade ju koll på spelschemat. Ska de till Sötälje kommer de garanterat så 200-300 man under bögringen.
De kommer vara tvungna att åka hem.
Och lika väl om vi hade... Ja, men folk åkte ju med pendeltåg då. Det var ju oftast kanske ett eller två pendeltåg fulla som åkte till Scania-rinken. Och där var det också, om vi ska prata Scania-rinken och så, där var det också alltid...
Ja, mot SSK.
Ja, men där var det stök. Ja. Och där var det... De hade ju skinnskallar och typ turkar och sånt.
Ja.
Så det var ju paus, alltid ner i under kafeterian, allting.
Och bajare.
Ja, och bajare var
som
där.
Som stod där, ja. Det är sant. Redan på 90-talet så stod de med Bayern-halsdukar där. På riktigt. Flera stycken tumba Bayern och de där. De stod redan då. Så det är liksom inget nytt fenomen någonstans.
Men det var även en hel del stök och bök hockey på den. Alltså bortamatchen i hockey.
Ja, absolut. Västerås borta, herregud. Var stök varje gång. Verkligen. Gävle. Västerås skulle man vilja att de går upp igen. Alltså. Deras hall, fy fan, de hatade oss något så sinnessjukt. Alltså. Helt, ja, bland det värsta, alltså bland det bästa motståndare. Ja, klack i hockey. Kanske inte just BSK, Västerås klack, men de hatar, alltså de piska upp en jävla hatstämning mot oss där. Alltså.
Men de hade ju också, vi hade ju en hörna. Säg att det gick in, jag kommer inte ihåg. 4 eller 700 totalt. Ja. Ibland kunde det vara en vardagsmatch, kanske 300-400, ibland 700-800. Men bredvid oss på höger sida hade de en liten typ halv tårtbit. Där var lite äldre. Sen hade du en hel kortsida bredvid oss också. På andra sidan. Mm. Som var deras stora klack. Så det var ju alltid, vi var beredd på höger och vänster sida igen. Så att det var ju alltid... Nej, men det var bra. Österås.
Några som var bra, om jag ändå fick säga nu, hockey faktiskt... Guys i fotboll, när jag åkte dit på typ när kom 80. Ja, de där slutade 80, de började 90 där. Alltså de hade en bra, mycket större klack än vad vi i Stockholm hade, kan jag säga, Guys. Alltså på, och det var en vanlig match i Allsvenskan. varken Gnaget hade liksom 4000 på Råsunda, och vi hade vår guys hade ju en stående klack på så här 800 man i en vanlig match i Allsvenskan. Det var ju jättemycket. Så de var lite, de var att räkna med.
Ja, det var de.
De var att räkna med.
Men kvalet 85 på Stadion, då var de ju 400-500 man här.
Ja.
Det är inte många lag som tar ändå. Nej, även om det är kval så är,
och på den tiden de så var det en bra siffra.
Ja,
det var en bra siffra.
Ja, ni har väl varit med om en annan Europaresa också där omkring slutet på Luxemburg måste ha varit.
Ja,
slutet på 80-talet va.
Ja, 89 var det va, tror jag.
I vilket sammanhang var vi där? Det var
Cupvinnarcupen hette det va, tror jag.
Ja. Jag missade den tyvärr. Jag kunde inte åka på den. Det är en av de få jag har missat som gräver mig.
Men du var där?
Ja, jag var där.
Var lite kommentarer. Var, hur,
för det första kan jag meddela alltså, måste jag, mina minnen är alltså från en, jag vet inte om jag hade fyllt 16 eller om jag var 15. Ja, det är typ inte populärt hemma att jag skulle på det, men jag, du vet hur man är, jag ska bara åka.
De var nog bara skön eller glada och slippa.
Ja, lite. Nej, men, och du vet, och då har man så här, hade man lärt känna några snubbar som var några år äldre, och det liksom, det var ju det var ju viktigaste som fanns, att kunna lära känna dem lite mer och så där. Nej, men vad ska jag säga, det var ju nej, det var ju helt kaos den här resan. Alltså det var ju helt, alltså jag vet inte hur jag ska förklara egentligen. Alltså det var,
ja, men de
vi
var
blev utkastade, vi blev utkastade från vårt
motstånd,
hotell.
Liksom.
Nej, men det fanns, det är så här lokalbor, alltså det vet, nej, inte att det var så här, men det var, jo, det fanns, alltså.
De är ju fredliga folk, de vill ju inte ha sånt där i stan.
Nej, men de hade ju självklart som inne på så här, du vet, när man går in på pubbar överallt i hela världen så finns det ju några snubbar som är krökar och tycker att de är hårdast i området. Och de tyckte väl att vi tog för lite för mycket plats och hördes lite för mycket. Så det var ju ett jävla stök och halabaloo med dem. Nej, det var stök hela tiden mot poliser. Det är alltså så här i efterhand, herregud, nu när man är i min ålder, man skulle ju bara vilja örfila upp sig själv som man var och betedde sig. Men ja, jag bara kan återge hur det var då. Det var ju, och sen kom jag, Lars-Gunnar Björk, de hade gått ut på lokalradion i Luxemburg och typ varnat folk för att gå ens på matchen. Och Lars-Gunnar Björklund kom där inne, vi var ju ganska tidigt ute där vid arenan. Bara, men snälla, det har varit det på radio, det står i tidningarna i Sverige. Man bara, va? Är det sant? Var det bästa man hade hört i hela livet? Han tyckte att vi skulle skämmas och vi vart ju så jävla överlyckliga. Jag kommer ihåg att jag blev gripen en gång och då poliserna sa där, vi hade engelsmän, de var 3000 här för 2 år sedan, ni fan är med värre än dem. Och det bästa jag någonsin hade hört. Så jag ville tacka. Det var ju liksom. Men, och så blev man ju släppt direkt. Vad fan, jag var ju en snorunge liksom. Vad fan, jag tyckte jag fan, gå hem och lägg dig ungefär. Men det är det jag menar. Du kan ju också tänka att det var inte många knappt vuxna med på den här resan. De äldsta, det var väl liksom Patrick och de där. Och de gamla, liksom, de, vad kan de ha varit?
25.
25 kan de ha varit. Och de var liksom äldst. Då blir det ju liksom den nivån. 15-25.
Ja,
det blir
en bra blandning.
Ja, det blir liksom en.
Men hur tog de emot er då, som kom som lite yngre?
Bra skulle jag vilja verkligen säga på så sätt.
Var ni på samma nivå? Alltså?
Nej, det var man inte. Nej, nej, det kan jag inte påstå. Att
de är en annan kategori,
ja,
av supportare. Ja, lite chill, lite röka på. Ja.
Vi var nog lite. De är ju lite mer. Alltså, de var ju lite mer så pacifistiska, chilla och ja, det är ju positivt, det är bra liksom så, men våra nya yngre generationen var väl kanske inte riktigt åt det hållet på samma sätt. Det var inga tjafs eller så då, vad jag minns direkt, kanske någonting så, men nej, de var schyssta liksom så.
Sen, vi har snackat lite 95 och däromkring, men om vi flyttar fram ett par år längre fram då, vad händer i Stockholm då? Så småningom börjar ju Gnaget ta lite position på det sportsliga i alla fall, och
det gjorde de ju helt klart. Det hände ju mycket för dem. De vann ju guldet 98, lyckades Nej, jag orkar inte ens. Ja, och sen blev det Champions League och de fick den jävla lottningen. Och det blev liksom lite masspsykos. Vad fan, vilken Barca, Fiorentina, Arsenal. Känn på den liksom. Hur fan kan man ha sån flyt? Och då låg vi och harva i liksom och var skit. Så att det var ju jävligt tungt. Där hände det ju mycket för de positiva grejer. Och vi fick kämpa där liksom jojo upp och ner. Det var jobbigt.
Men fortfarande hade vi hockeyn som...
Ja, och så gick ju Bayern upp där. Det var, jag tror, 98. Bayern hade ett bra år 98. Och så det var väl första gången det var liksom så här fullsatt på Råsunda, kommer jag ihåg. Och feta klackar. Och det var ju världens mediala grej liksom av det där. Och då gick ju snacket. Djurgården kommer aldrig lyckas fylla ena kortsidan på Råsunda. Vi körde ju Gnaget och Bayern att de var unika. De var de enda som i all evighet kommer lyckas med det. Men ja, riktigt så var det ju inte.
Hur var Champions League-tiden liksom när Fiorentina, Arsenal och Barcelona kanske inte hade så mycket, men...
Jag kommer inte ihåg, nej, det var verkligen...
Ingen som gjorde
avtryck? Det enda man vet, det var ju att AIK fick åka till London och se Arsenal. Och de var, jag tror att de var 3000 man. Och man dog ju. Det hade ju vi vilja varit.
Och de hade sån jävla flyt så att de fick lira på Wembley också, av en jävla anledning. Alltså jag kan bli förbannad bara jag tänker på det.
Och sen var det med Camp Nou också i för sig. Men om man skiter i det så ska man komma ihåg att 90-talet var ju... Ja, det var kval, det var...
Nej, det var...
Frågan är, när börjar Superettan? När började det heta Super? Det var det slutet av 90-talet?
Ja, det var 99.
För då var det Division 1 ganska länge. Vi gick upp 94, tror jag, när vi vann mot Spånga eller någonting.
När vi vann, gick upp 98, då hette det inte Superettan. Jag tror att det var 99 Superettan började, fan.
Så många gånger vi låg i alla fall i Division 1, eller under Allsvenskan. Gick upp, höll på lite, dutta, åkte ner, fick känna på, sen var det ju bra igen där. Vi trodde att det skulle vara bra om det var 98 eller 99, då åkte vi ur.
99 gick, trodde vi
eller,
skulle vara bra.
Ja, då åkte vi ur och sen så var det ju 2000, vi var så jävla, då började vi mycket folk och det var då vi krossade Malmö, tror jag, med 6-1 eller 6-0.
Det var ett jävligt 6-1. Bra supporterår. Vi hade kul det året, Superettan år 2000, då hände det mycket. Det var då F 99 började väl F sektion F där och vi började få en ganska unik grej faktiskt. Vi är liksom sjungande för Knaget hade ingenting liknande på sitt plats eller någonting. Bayern hade lite växelramser, men vi hade en unik grej som vi blev jävligt stolta över, vår bok liksom sitt plats och kunde bolla ramser och så hade vi ett jävligt bra bortastöd började vi få där år 2000. Det var riktigt hardcore. Djurgården var hardcore för vi levde i skuggan där av liksom Gnaget hade precis spelat Champions League. Så folk blev ännu mer Djurgården. Verkligen de som gick.
Och det var ju då invasioner och sånt där började också.
Just ja. Det kom
För Kalmar och sådana grejer. Sen var det väl Brage och alla andra som blev.
Någonting vi måste ta upp som vi inte får glömma. Visby 94.
Den missade jag så.
Nej, den var...
Min brorsa var där, men...
Det var ju färja över som var... Oj. Man skulle... Det är synd att han som skulle ha varit här inte var här. För han har ju lite... Han har ju förvåg att komma ihåg sådana grejer. Det var riktig...
Hallabaloo.
Men det var... Alltså, färjan över dagen innan... Det är två dagar innan kanske. För man åkte på kvällen, kom fram på morgonen, tror jag det var. Det är inte många som kommer ihåg vad som hände på den där egentligen. Det kan jag nog säga. Och sen så kom vi fram och då bodde vi utanför den här ringmuren. Och sen så var det... Vi slog upp... Vårt gäng i alla fall som vi hade väl kanske 50-60 man som ringade in där vi hade egna vakter och allting. Som den hette, vi döpte den till Löbacken då, restaurang, eller pub Löbacken någonting. Och där fick ingen komma in om man inte... var involverad i oss. Jag vet att en del sov på hotell. Jag vet att jag och en annan kille sov mellan två bilar. Och jag kommer bara ihåg hur vi... Ja, men fan, vi är ingenstans att sova. Vi måste ha någonstans att ligga på. Och då hade vi ett lakan som ville ut. Men det var ju inte mjukare för det. Men vi låg där. Men vi var aldrig... Det var många som var på... typ så här studentskivor och det var ju mycket brudar som föll offer för
Djurgårdarnas oemotståndliga charm.
Men det var väl att Systembolaget sålde slut på all kir, och det var då så här Astrakansidor och sånt där hade precis kommit. Allt, det var slut i de här om man hade två bolag. Så det var folk som bara, fan, vi måste ja, de. Och sen var det ärvarv inne på arenan och det var folk som sprang upp med flaggor och, men ja, nej, det var ordnat kaos.
Det var liksom ingen vid stök förutom
det. Det fanns ingen att stöka med.
Nej, det var bara ja. Festresa.
Ja, det var det.
Den missade du, Tommy.
Ja.
Vi har även en lyssnare som vill höra något om någon Blue Saints-resa på VM i USA.
Där var jag inte involverad.
Jag heller, jag har aldrig sett Sverige faktiskt utomlands. Alltså. Jo, i Finland åkte vi. Men det var ju en jävla kvalmatch till Finland. Kommer du ihåg det? Var du med?
Ja, 92.
Ja, den åkte vi på. Men sen har jag aldrig varit mycket
men alltså, de här, vi hade ju som liksom substitut att åka på mycket Sverigeresor, för vi kom aldrig ut i Europa. Ju. Mm. Så vi har alltid varit. Vi var väl, jag vet inte hur många vi var i Finland. Det måste ha varit en 60-70
Djurgård. Ja, det var jävligt bra Djurgårdsliga.
Och det var väl där då. Då var det lite... även om vi har hållit politik hyfsat, eller på senare tid existerar ju inte det. Det har ju blivit en kostym att ingen politik, det är Djurgården som gäller allting. Men på den tiden var det väl lite, om man drar till exempel som det var då, det, vad man än tycker och tänker, så var ju inte alla involverade i den typen av att tycka det på riktigt, utan mer som att skapa rubrik, att fan kolla lite så här, kolla på oss, kolla vad vi gjorde. Så till exempel när vi var EM i hockey 90-91, för vi hade ju vunnit guld 89 ju, så fick vi åka till Düsseldorf ju. Det var ju då, ja, men vi körde ju öppna kort liksom. Men det var ju då upp med en flagga, och så stod det ju Lasermannen en hjälte, och det var med Eurosport. Det var ett jävla liv. Sen att inte alla, det var ju några som bara tog sig egna friheter och skrev upp den där. Och när folk liksom är ihop, ja, men då, men samtidigt i den resan så var det ju, vi mötte Milano, vi mötte Düsseldorf på hemmaplan, så det var ju stökigt med deras, typ fans på något sätt som det var hela tiden. Och likadant var det då med 92 där i Finland. Då var det ju några som tog sig friheten, bara en banderoll på 30-40 meter, Bengt Westerberg suger Kosovo kuk. Alltså, det skulle inte hända idag, förstår vad jag menar. Men
man måste ju tänka att vill ju folk ha rubriker. Folk var 17, 18, 19
år. Nej, inte 92.
År. Nej, det var lite senare, men jag bara tänker, det var innan som i Södertälje. Det var ingenting som provocerade mer än om man viftade med högerarmen. Åh, hemskt. Jag menar, när man var 17, 18, det spelade ingen roll. Jag kunde upp vad fan som helst för att någon skulle säga att jag står i tidningen. Liksom, och få uppmärksamhet och få liksom att de snackar om att vi, om man verkade farlig. Liksom, när du är liksom pubertal och bara vill synas och höras. Och då tar man ju till det värsta man kan tänka sig.
Men ingen som var... Hur mycket rubriker den blev på den tiden, så tror jag att skulle någon veckla ut en flagga som det stod att Lasermannen är en hjälte idag.
Nej, det hade kanske inte riktigt funkat liksom. Nej.
Men det är ju ganska... Om man... Alltså, ska jag veta de texterna... Alltså, på musiken den tiden... är ju också KSMB som många lyssnar på. Alltså, eller som var en del av, alltså bara den musiken som kom fram då. Bland annat, och mycket annan musik var ju egentligen, jag menar, hur många gånger spelar de Magnus Ugglas gamla låtar? Han sjunger lite, de är bögar allihopa. Om vi drar en sån, skulle de aldrig spela idag.
Nej.
Men Magnus Uggla är världskänd, eller Sverigekänd.
Apropå det, jag körde den där Joha och Marita i hjältar också. Det var också helt vidrig. Kommer du ihåg det? De var ju en seriemördare som hade ihjäl folk uppe i Norrland. Det hade ju visserligen ingenting med så här politik eller något, men bara liksom så provokativt och idiotiskt som möjligt.
Den är skadat sjukt, men den hänger ju där i tv på, dessutom på Söderstaden också när Djurgården spelar, för de som fick jag hoppa runt lite.
Men vi var inte ensamma om de där dårgrejerna i för sig. Liksom, så att, Naget hade väl också några såna här riktigt sjuka, kommer jag ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg. Skit i det, släpp dem.
Men överhuvudtaget så var det ju sånt som var, och det går inte att, och det kan man ju inte sticka under stol med, men det skulle aldrig funka idag. Det är inte, folk ser inte på det sättet att göra de grejerna heller, utan det är Djurgården som är i.
En fågel har viskat i mitt öra om ett möte uppe i Luleå 94 på Cleo. Har vi någon minnen där?
Ja,
jag var där.
Vi var väl, vi var inte många. 15 man kanske totalt. Och det var Daniel Martinez, Kimbom, och de kom ner efteråt och festade med oss där. Och det blir tumult och grejer, så både, ja, en av spelarna i alla fall. Och ja, några supporter. De fick sitta inne där på natten och ja, det var men det var, alltså det är också sjukt att sitta med spelare och festa och så träffar
man. Namnskog var vi ute med ett tag, kan jag säga. Men ja, jag kan inte berätta allt, men
90, du får ju tänka själv, 94. Det är så långt, det är så länge sedan, man behöver, men det var, ja, det var, jag tror att det var den resan också. 93 eller 94 i Luleå som Kanna på uppkom på vägen hem. Vi sitter på jävligt slitna på flygplatsen, så då vi ställde in massa kannor då bara för att överleva, för att åka med flygplan hem. Och då
kan ni tänka er det, Tutto Balutto, det är ingen Djurgården var först med den alltså. Mm-hmm. Men det är lite snack om någon staty också, och ja, lite så här om någon vaktstyrka där som fick det hett om öronen i Luleå.
Ja, men jag undrar om inte det är på Cleo då.
Det är på Cleo.
Ja. Men ja. Det var väl hyfsat stadiga grabbar som var där i alla fall, som kunde göra lite saker, så det var väl. Men på den tiden fick du inte, alltså då fick du nog bara stick hem härifrån nu, så, typ, ja. Så där. Nu hade du,
ja, det, ja,
du kom undan med lite saker den, på den tiden.
Inte riktigt samma sak idag, nej. Kanske.
Nej.
Vi har inte snackat någonting om Nackas minne.
Ja, det är Nackas
minne. För de som inte vet vad Nackas minne var för någonting.
Ja, det var en inomhusturnering som Bayern uppfann för att de ville kunna vinna någonting någon gång. Det är min åsikt. Och de tog det så jävla seriöst, Bayern. Ja. Men i varje fall, det var ju inbjudna
klubben,
lag.
Va?
Ja, det var väl till och med på Hovet.
Hovet började.
Ja, började på Hovet. Jag vet inte om Djurgården var med varje år, men vi var med några år. Och sen när klackkulturen blev, då liksom. Det var något år när vi var klart mindre än de andra. Men det var vi som stormade. Fast vi var klart minst. Vi var stormar de andra, tyckte vi. Men ja.
Men Bayern var ju alltid på långsidan.
Ja, och Gnaget på andra sidan och vi på. Ja.
Gnaget på kortsidan, och de var ju absolut numerär överlägen på det sättet.
Ja.
Och vi vann väl ett då, va?
Ja, det gjorde vi.
Och då stod vi väl en 200 kanske, 150-200 bakom där. Och men det var ju en riktig, för då var ju alla inne. Även om Djurgården spelade mot ett annat lag, så höll ju de andra lagarna, eller Bayern och Gnaget höll ju på det andra laget. Och likadant om Bayern spelade, så höll vi på de andra. Och
krävdes rätt mycket resurser faktiskt, för att jag kan förstå på något sätt att det kanske till slut inte var riktigt. Sen när kulturen blev större och större, alltså det jobbigt, men nog med två klackar, sen tre klackar.
Och något då bjöd de väl typ in Brönby och Heerenveen. Ja.
Men då hade inte de blivit stora på det sättet. Ah, okay. Supporter, men de åkte inte. Det här var ju en plojturnering, men det har varit ändå derbykaraktär av tre stycken är där. Skulle de ha det idag, alltså det skulle bli, säg att det skulle bli 3000 på vardag kortsida och minst 3-5000 på en långsida då, om det beror på hur mycket man får. Men,
det skulle bara inte bli klack i hela.
Det skulle arenan. Inte gå. Det skulle inte gå.
Ja, det skulle vara svårt.
Nej,
att hålla
isär på. Allt. Det är kört. Men få förunnat att ha varit med.
Ja.
Men det var, ja, men tänk dig själv, man går ut, man går till någon pub, man går i korridorer, det är potentiell, alltså det stark. Hänger i luften allting hela tiden, innan, under, efter, men det var så vi ville, alltså det kan man ju inte sticka under, så gillar vi ju.
Men det här, om vi snackar lite, även ni vi snackade lite om att så här, från Blue Saints, den stora massan, så börjar man skärma av sig lite och man svetsade samman lite andra som hade lite andra intressen. Där börjar väl vi också organisera oss mer.
Hur tänker jag, alltså mer
supportmässigt, alltså, liksom olika falanger som börjar ta
fart. Ja, men det är klart det, det blev det. Det var ju liksom, det hände mycket de här 98-99 liksom. Då var det ju liksom, då började till exempel, det blev nästan renodlade firmer. Det var casual-kultur, det var tifo-kulturen började komma. Det började komma, alltså äldre generationer som tyckte sig vara lite för gamla för att stå i klacken då, som till typ sektion F, men de hade det i sig så de började agera som folk på klacken där. Så det var jättemycket som hände under de där åren på olika grejer verkligen, och framförallt började med, folk slutade ju inte stå i klacken och agera som liksom klackfolk och ålder hela tiden, utan det var livsstil.
Men vi pratade om EM 92, hände lite grejer, alltså supportermässigt. 94 var det ju, Sverige gick bra. Du såg ju gula supportertröjor över hela stan, ja, i alla åldrar, ja, till och med i alla, även sådana som inte var svenska kom ju det, ja, där. Och sen, ja, började det där, varje mästerskap där Sverige var med i, så var det ju, ja, men alla skulle ha Sverige till. Supporterlivet har ju bara ökat, ja, för varje år som går. Och nu, alltså, det är väl inte för inte som du ser mer och mer tjejer på matcher, mm, till och med tanter och grejer, ja, går där. För var det ju, alltså det här, man ska, det står jag för än idag, det är en mans sport där, ja, men lite grann där tjejer och kvinnor hänger med sina snubbar och sen även tycker om att gå själva. Det, alltså jag har full respekt för det, men det är ändå en mansport från början. Där det var det, när vi åkte till exempel till England, fanns nästan inga barn. Inga tjejer som var med, kanske någon enstaka. Det var hon som stod och delade, eller sålde te eller typ sådär. Ingen som jobbade runt fotbollen när vi växte upp var egentligen tjejer. Inte många.
Nej, kvinnor. Det var det absolut
och inte. Det är det som vi har växt upp med. Så att det, vi har ju ändå de, ja, men vad fan. Men nu ser man, det är så många som är dedicated. Och sen, men vi hade ju ändå alltid, som vi än idag är jättegoda vänner till oss, som fortsätter gå, som har varit med oss, som är tjejer liksom, som höll sig i utkanten av Blue Saints, men var, de är verkligen intresserade och de går fortfarande, kommer då och då, tar med sina kids.
Precis. Vi,
så det, ja, har ju blivit en helt annan, allting har ju blivit till det normala. Du kan vara vad du vill, men, ja, här är jag, här är någon annan, här är,
och så många av oss har blivit farsor och det är familjegrej nu liksom. Det är på ett helt annat sätt.
Det är väl borta derbyn då. Då har du,
ja, viss, eller Göteborg borta kanske.
Ja, det är klart. Då har du ju en viss klientel som åker på de där. Och då men vanliga hemmamatcher, så det har blivit en familjär, tjejer, killar, barn, allting överlag. Hela Sverige, allting, Europa.
Du sa något intressant där liksom, i takt med att Sverige deltog i mästerskap så var det mer supportertröjor och sånt. För visst var det så, fler djurgårdare samlades och såg Sveriges matcher ihop förr i tiden än vad det är idag. För, ja, det var väl ganska mycket stök i Stockholm kring typ EM och VM-kvalmatcher som Sverige lirar borta.
Det kunde det vara.
Så är det ju inte riktigt
idag. Ju starkare idag vår egen kultur blev, desto mindre betydelse blev det ju liksom. Sverige, vi behövde, alltså det var ju mer ett så här substitut för att kanske när, till annat liksom. Nu, nej,
vi kunde ha riktiga gäng ute som Djurgårds hade där, och sen så visste man att de andra håller till där, och då kunde det, men nej, jag tror många tappat det där. Man kanske, några åker över på någon Sverige-match, turnering eller någonting. Är det Tyskland, är nära att åka, men det finns ju ingenting som slår, till exempel som vi åker till Odessa och allting. Jag menar, Tommy sitter och åker till Montenegro och kör taxi dit, därifrån till Odessa. Det du känner och det du gör är ja, det är så många mil ifrån när du, från att du går på Sverige, och i alla fall för mig. Och
ja. Ja, det går inte riktigt jämföra. Att, nej, det går inte riktigt att jämföra. Men
tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men nu kliver vi lite över mot 2000-talet, men det så får det vara. Casual-kulturen tar fart. Green Street Hooligan släpps ju i 2004 där någonstans. Samtidigt som derbyn har börjat ta fart ordentligt. Nu, det är liksom mer regel att Råsunda är utsålt varenda gång.
Mm.
Hur kände ni där och då liksom att casual-kulturen blommade som aldrig förr? Det var ju otroligt mycket rutor runt om på våra läktare. Samtidigt som ultraskulturen började ju ta fäste ordentligt. Den skiljer sig ganska mycket från eran generation på ganska många plan, eller hur?
Mm.
Hur tog ni emot det, om ni ska vara helt ärliga?
Alltså det är klart att det fanns många. Jag var ju helt anglofil, men jag måste tillägga, vi började försöka dressa som engelsmän så vitt vi visste, bara från åka över redan runt 92-93. Men jag kan inte säga att vi var direkt fulländade i vår stil, utan man lärde sig mer och mer. Men precis som du säger, när det blev mainstream, det var väl där någon gång efter 2000 när liksom det var en wow-rörelse. Men precis så, sen kom ultraskrejen. Och visst, jag var fett skeptisk i början. Jag tyckte liksom, vad fan är det där? Det är liksom ingen, det är inte vi, bla bla bla. Men vad ska man säga, sen började man ju inse att okej, nu är jag så här, det är kanske, jag kanske inte kan liksom, mina influenser kanske inte kan liksom diktera villkoren i all evighet. Det kommer, i alla kulturer, i allting, så kommer det nytt liksom. Men sen ska man ju absolut inte så här sopa bort sin identitet.
Jag tänker det måste vara svårt när ni har byggt upp någonting som ni själva säger. Från att vara jävla tajta till att någonstans börja släppa taget till viss del. Alltså, ja. Eller släppa in annan.
Man ska ju komma ihåg att jag skulle nog säga att lite tidigare, ja, 98 när det verkligen blir. Jag kommer ihåg, om vi säger 97, Djurgården Öster borta.
Mm.
Kvalet där. Mm. Jag tror vi är 800 man som åkte ner.
Det var jävla bra följ.
Ja, vi åkte ner fast vi hade förlorat på hemmaplan.
Ja,
jag tror vi förlorade med 2-0, va?
Ja,
så vi var i princip, alla visste. Det var ingen som trodde på att vi skulle gå vidare. Men vi åkte ner, hade ett jävla stöd. Året efteråt var det väl dubbelt så många Norrköping, tror jag, kan det vara?
Mm.
För då gick vi in, jag tror, det var, det
och
var,
hade vi en 15 bussar till Norrköping i sista, då, fast vi var typ ute.
Ja, liksom. Det var också något likvärdigt. Så redan där började bli allting började bli så stort. Och då får man komma ihåg att 99 mot Malmö med 12 000 på staden när vi vinner där. Alltså, vi är, alltså i omgångar under 80- och 90-talet har det varit 12-14 tusen, fast i olika konstellationer. Sen har det bytts ut folk och sådär. Men när det kommer ett sånt där nytt gäng som ultras och den grejer, då vill man ju se hur länge håller det här. Är det någonting som en fluga? En fluga? Eller är det någonting? Så då kanske man bara, okej. Okay. Jag kommer inte ens ihåg när de kom in, men jag vet att bara, okej, okay, ni får väl, ni kör ert race. Om ni är dedicated till det ni gör och Djurgården är första, då är det fine. Men håller man på med något annat och inte sätter Djurgården i första läget, då blir jag så här, men det är inte intressant. Men de har ju hela tiden bevisat och skapat en riktig så här, format sig organiserat och bara blivit bättre och bättre och är Djurgårds.
Lite som vi har snackat om någon gång. Vår generation, vi satte väl lite nya ideal på läktarna. Vi var en äldre generation. Vi tog plats. Och lite så var det. Man fick till slut kappa. Vi kanske tyckte att vi visste bättre. Och så här ska man göra. Men de snubbar som var drivande där, ja, de var så starka karaktärer och individer liksom, så att de körde på sitt, och till slut så vinner man ju respekt då. Då får man ju respekten till slut. Fan, nej, men det går inte att avfärda de här. Den där, det är en bra grej, fan. Så att, ja, och då blir det till slut. Ja, det blir accepterat och det blir som det är idag, helt enkelt.
Men så. Tror man på sin sak och är ihärdig och fortsätter, då kommer det funka.
Ja.
Men vissa har längre tid på sig, vissa har kortare. Men det där är, ja, det är väl det också, det handlar om i ultraskulturen är väl att det kan vara svårt för dem att de är så pass dedicated till sin kultur. Lite grann som vi var, men Blue Saints är Blue Saints, och den kulturen vi växte upp i, det är det som gäller för alla om man vill vara involverad. Likadant är det för ultras idag. Men det är svårt om kanske du har en klack på kortsidan, till exempel om vi säger fotbollen då, på 1000-2000 pers. Alla utav dem är ju inte, ser sig inte som ultras eller vill hellre vara ultras. Och där blir ju utmaningen för ultrasgruppen att vi måste få med de andra, typ i sång, i vårt, det engagemanget vi har. Men man får inte glömma bort dem.
Nej.
Ibland kan det vara lite så här, men vi kör bara vårt eget race, och då blir de andra lidande. Då får man komma ihåg att då är det 60-70% som kanske bara står där lite avsides. Meningen är att få med alla, och sen inom sinom tid så kanske det blir att det blir 50-50, och sen ju större det blir så kanske någon,
det är jävla balansgång hur elitistisk man kan vara i sin approach. Vi har ju varit elitistiska med vår grej många gånger, och precis, det är en jättebalansgång. Det får inte bli liksom, är man för elitistisk en grupp i gruppen, så riskerar man ju istället att du kanske stänger ute 80% av resten. Jaha, vadå? Hur coola är vi 20% om inte ens de där 80 fanns? Mm. Det är vad jag menar. Men samtidigt så finns det ju alltid en viss fascination av att det finns någon form av supportideal, eller du vet, man sprider typer av värderingar och så här själv. Och det tycker jag det ska vara. Det ska liksom inte vara liksom, det är skitbra, det ska vara det. Det ska vara liksom så, men precis, det är hela tiden en balansgång där. Hur elitistisk ska man vara? Hur kan man uttrycka sig? Och, ja, men jag tycker att det funkar för det mesta bra.
Men saken är ju att utan ultras idag så skulle det ju vara väldigt dött. Det måste man komma ihåg att det är en riktig jävla maskin som jag kanske inte själv kan känna att jag skulle vilja. Jag kan inte vara delaktig i den, deras tänk, men de har ju sitt tänk som de tycker är riktigt. Men att stå ändå och sjunga nere typ Häcken borta när Djurgården drar ner brallorna på sig själv och torskar med 0-5, och ändå stå ner och sjunga, kan på sitt sätt tycka är jävligt strångt. Det visar att vilka som är Djurgården och allting. Det är supportrarna. Det är inga spelare, inga ledare. Det är ingen som jobbar inom Djurgården. Det är supportrarna som åker dit och visar det stödet. Samtidigt har jag det här, lite så här gammaldags tänk. Ja, men alltså, jag säger inte att det är rätt, men jag säger att det har vi. Jag bara, Djurgården kan inte vara värda det. Det är sånt jävla bra supporterstöd. När man drar ner brallorna, det är, Jag är tve. Alltså, jag tycker att det är grymt det de gör, men jag kan inte hålla med.
Ja, jag fattar vad
du fattar
vad
jag menar. Men då, utan dem skulle Djurgårdens supporterkultur inte vara där de är idag. Alltså, nej. Sångmässigt och alltså det här, få med folk på långsida. Det är bra som det har blivit.
Många av oss äldre blir ju ändå ibland jävligt inspirerade och glada liksom att vi är lika dedikerade, men gör det här hundjobbet som de många gånger lägger ner. Tänk dig alltså den här enorma tiden de lägger ner på fritiden, allting för att skapa de här festen. Det är ju det som verkligen blir och då pratar de om allt. Jag pratar om det är liksom
det frivilliga engagemanget och det här timme efter timme jag håller på med. Ah, de är involverade i sjukt mycket. Det är stort. Det är jävligt stort, och jag hoppas att det bara...
De inspirerar ju allt många. Även gamla stofiler som oss, kan jag säga.
Ja, men det gör det ju. Även om vi har ju vår gamla kvar som vi har tagit till en andel av läktaren. Så det blir en bra mix ibland. Speciellt kanske vissa bortamatcher. Jag tycker när vi är i Kalmar, De har det ruskigt bra på kortsidan, vi har det ruskigt bra på långsidan, vilket gör att det blir så bra synkat.
Det älskar jag.
Det är för fan vår grej. Mer kan vi inte önska.
Det är många som vill höra ett par anekdoter på när det har varit som riktigt stökigast. Några så här minnen som ni har där här spårar det rätt rejält och det var jävligt kul. Det känns som att ni har någon på lager i alla fall.
Ja, men det är alltså spåra, hur menar man då spåra? Jag vet inte vad jag ska säga. Det spårar ju jävligt hårt i ett hockeyderby 92 mot Gnaget i Gullmarsplan. Det var jävligt utspårat.
Vad hände då?
Vi var många, ganska många kompisar. Nej, men det var
ingen censur nu.
Han har ju säkert många andra grejer än minnen och jag kan ju bara ta mina. Det var urspårat. Vi var många på 100, så hörde vi att de kom upp för rulltrapporna och det.
Det är ju bussterminalen typ.
Ja. Och djurgårdarna vänder sig väl om. Ja, det.
Saken var väl lite grann att vi i det fallet var vi längst bak.
Ja.
En 100. Och övriga, ja, ska jag säga, Blue Saints, de var ju längre fram och blev lite så här, shit, vad händer här? Det här var inget bra. Så man möter några som börjar gå tillbaks mot oss, medan vi bara, shit, vad skönt. Då får vi första ledet, fast vi låg i bakre ledet. För att det var, vi trodde inte på den grejen. Så det var en sån här händelse som var att helt plötsligt så var Gnaget bara på Gullmarsplan. Vilket resulterade i att, ja, vi möter dem och det får. Vi vet ju att folk hoppade ner och jagade folk på Nynäsvägen och så, och det var. Ja.
Nej, de hade det jobbigt. Det har hänt att vi haft det jobbigt, men den gången hade de det riktigt jobbigt.
Och det är rejält jobbigt.
Ja, de fick det några av dem. Det var så här, nästan lite så här när det blev jobbigt, när några av dem fick hoppa ner för att fly därifrån, hoppa flera meter ner där vid bussterminal. Det kan man skratta åt nu, men det var ju nästan hemskt liksom. Det tyckte man inte då.
Alltså,
men.
Hemskt,
nej, hemskt. Men inte hemskt.
Det,
du det fattar vad jag menar.
Inte. Det var, så var det. Och det var, nej.
Ja, jag vet.
Det var, hoppa den som hoppas bör, eller hur?
Ja. Men, alltså, nej, men då fick verkligen fri.
Men Söderstadion också, 93.
Ja.
Det var ju, det är en Djurgårdssnubbe som springer in. Jag kommer inte ihåg vad matchen står. Då, han springer in med en flagga. Jag tror han tappar ena skon.
Ja.
Men han springer bort till långsidan och bara med en stor Djurgårdsflagga. Några där börjar komma in och han springer tillbaks lite. Djurgården hoppar över och då är det sån här staket som först går rakt upp och sen mot inner, eller mot, inte mot plan utan mot dig.
Exakt,
så ja. För att komma upp där så måste du klättra rakt upp, klättra bakåt och lägga, alltså, och det var lite vassa taggar och sådär, så komma över där var inte enkelt. Sen vet jag inte om vi fick upp någon grind eller någonting. För en del djurgårdare var tvungna att vara matchvärdar istället för att vara portade. Så de var ju lite smidiga och drog upp några grindar och in på plan. Och det höll på länge. Det var ju, och det var ju tillbaka. Stora rättegångar om det där.
Jag lyckades torska på både Söderstadion och Stadion. Så det var ju 100% på båda. Skulle man
då var det fullt upplopp.
Ja, det höll på det länge fram och tillbaka. Så det var ju. Men alltså, fan, man glömmer ju bort, men det har ju varit många som har varit stökiga.
Göteborg
alltså,
95 var ju jävligt stökig borta där också. Alla, när vi åkte allt från alla från Hagsätra, minibussar.
Det var väl 8 eller 9 minibussar som åkte från, det var ju lite organiserat, ner till Göteborg, delade upp. Vi åkte spårvagn då, vi åkte till utanför. Typ, säg 30 minuter utanför Göteborg. Ställde minibussarna där. Åkte spårvagn in. Det var regnigt, det var mörkt. Det var en måndagsmatch garanterat.
Det var så bra ingredienser ändå.
Ja, mörkt. Precis innan vi landar i Göteborg så är det någon som bara, fan, Djurgården och grejer. Och då kommer polisen, delar upp oss. Vi står i två vagnar, så det är ungefär 40-40 i varje vagn. Ena gänget drar åt något håll och andra, och lyckas komma in på Göteborgs pub, tror jag, Rose and Crown tror jag det var då. Och där hände ju ganska mycket grejer.
Vad hände där?
Jag var i ett annat gäng. Jag var i andra gänget, så vi hittade några andra, tror jag. Sen kommer vi på en bakgata allting, och då ser vi ett gäng och vi bara, kom igen i Göteborg. Och då är det ju, då stormar vi mot dem. Och de blir lite så här, de som står mitt emot och bara, vad fan är det här? Och då är det ju våra grabbar.
Ni stormar varann.
Ja, så då var det stormar innan man, ah, där är du. Du vet.
Hade det delats ut någon smäll då?
Nej, nej. Man ser på långt, man såg väl några riktiga tattar där framme som man kände igen. Men då var det också, alltså det, fan man. Ja.
Det. Har ni någon erfarenhet från att organiserat stök då, så här, tidigt?
Ja, men det där var ju jätteorganiserat 95. Tänk på, vi är ju alltid där var planerat för att undvika polisen. Minibussar stanna utanför. Skulle vi komma i två SL-bussar som alla gjorde på den tiden? Det var ju bland det första organiserade resan i, på det sättet. Organiserat, organiserat. Ja, det är så jävla svårt att... Jag tror alla alltid har sett det. Man är djurgårdare till 100% först och allting. Det är liksom, och sen, men det var så stöket tillhörde på något sätt och...
Ja, men ja, det var nog, säga, 90, ja. Den var organiserad. Vi hade pratat runt omkring det. Nu ska vi åka ner. Nu jävlar. Och vi hade ju ändå samling Rågsved Hagsäte. Det är ganska långt ut. Folk är där. Folk till och med. Ah, vi måste dit. Och folk sluter till. Så att vi kan, jag tror inte ens i slutändan fick man kanske hyra någon bil också. För att vi var så pass många. Och sen så blir det som det blir. Den är ju historisk den resan. Det är... Men sen så fortsätter det ju så där i olika tappningar.
Och om vi kör en topp 1 kravall minne då.
Vad fan? Oj oj oj. Kravall minne.
Jag skulle väl säga i alla fall, jag kan nog tycka att när stadionderbyt var den, då hade vi det var ju 2000 någonting, 2003 kanske.
Var det
sen november eller ja, kuppderbyt.
Ah, ja, kuppderbyt hemma alltså, men det var inte så satans mycket stök,
men ja, men så innan så hade vi alltså nere hotell Lydmar och såna här grejer, så hade du två stora mitt emot varandra, Scandic Anglais och Lydmar, som var fullproppade med folk. Alltså, 250 man var det då. Det var ganska mycket folk på den tiden. Som helt enkelt bara gjorde allt för att komma upp till Kungsgatan där Gnaget var på Galways, i Nilens pub där. Och det var, men då var det mer, då var det mot polis, allting. Alla vill, det var ju, och det var också en jättestor rättegång efter det. Jättemånga som hon fick allt från fängelse till stora böter och såna där saker. Men det var en stor grej. Men det har ju klart att det har varit, det var ju även inne på arenan var det ju, för då stod, alltså. Och efter, alltså, ja. Den där kunde du ta på allting runt om. Från klockan 4 förmiddagen, alla samlades upp hela tiden runt omkring till sen natt. Den. Men nummer 1, alltså, ja. Jag kommer, jag garanterar, när man sitter på hemvägen kommer man nu komma på det där.
För min del skulle jag nog säga den där Göteborg 95 då, kanske en eller lång sådär. Så svårt att säga hur man ska räkna, men ja, det får bli mitt när jag säger.
Jigge, du kom på en anekdot som...
Ja, men det är ju det, den är få förunnad att ha varit med om. Det är Düsseldorf borta, EM 90-91. Djurgården vinner för övrigt den hela EM, det Europamästerskapet. Och vi var en buss som åkte ner. Och vi hade ju med oss två juniorsimmare i landslaget som var djurgårdare.
Okay.
Som var gillade riktigt. Ja, men de var lite halvstöka kan man väl säga. Och de bönade och bad till sin simcoach. Ja, men vi måste få åka. Men de var, simcoachen hade en... Ska ni? Nej, ni får inte åka. Men, jo, men vi kommer dra. Ja, men då, ni kommer hem hela allting. Det är tävling och så när ni kommer. Det var ju landslagssimmare, fast ändå på ung nivå. Men de var ju duktiga. Och det slutade med att den ena bröt ju handen. Och hade gips. Och den andra var ju... Jag tror att han var knivskuren eller någonting. Så när de... Ja, Och allt det här hände ju i samma veva med Milan, Djurgården, eller Milano, Djurgården och Düsseldorf, tror jag. Så det var, ja, jag vet inte sen om de fortsatte sim, jag tror inte det, men han var ju inte glad coach i alla fall. Men den är ju, alltså, åka ner dit, ja, det var. Och sen hade vi väl, undrar om inte var den resan också, då var det faktiskt en kille, så några söderortkillar, Rågsved Hagsäta, som kände en kille som bodde där. För övrigt, han var väl gnagare, tror jag, någonting, som var på väg hem till sin tjej, och då hade du ingen, du hade ju bara en vanlig telefon eller telefonkiosk att ringa i. Men han var ju inlurad i bussen och bara, han var på väg till innebandyträning, kommer jag ihåg. Och sen så, jag tror att det var den resan, Düsseldorf, eller så var det en senare, men i vilket fall, det kan ha varit någon landslags, jag är osäker, men han blev indragen i bussen och hans brud hörde inte från honom på 5 dagar, tror jag. Och det var ju också en sån här, ja. Men han hade kul. Så att det är mycket såna där små grejer som man glömmer bort. Och det var ju resor, till exempel i Svenska Cupen upp till Sundsvall, när man åkte lite bil eller minibuss. En Djurgårdskille vars farsa fyllde 50 år. Så han åkte in på macken, snodde en vattenpump till honom. Så det vart ju snuten efter och allt såna där grejer och förklaringar och hit och dit. Och så det var ju mycket såna där grejer som hände på den tiden.
Ja, det känns som att vi skulle kunna ha flera timmar med bara anekdot.
Och då ska, då, ja, det finns så jävla mycket material om det här. Men det är också, man ska komma ihåg allting. Och då är allt, skulle man dra ihop 10 pers som har varit med om det här, då skulle vi sitta några dygn. Det kan jag nog säga, för alla kommer ihåg sitt. Och, men man har lite, jag har nog lite taskigt minne från att
smälter komma ihop lite.
Ja, och sen, hur var det där? Och man gick vidare så fort. Ja, det där, nu är det glömt. Nu är det nästa grej som...
Men du som ändå har varit, liksom, ja, för dem som, du har varit väldigt aktiv. Hur har det känts för dig, liksom, någonstans harvat runt, färre men värre, fått se Djurgården blomma upp på läktaren, kulturen, och sen början på 2000-talet var vi ganska framgångsrika även sportsligt, så det kom en hel del Europaresor.
Ja.
Hur upplevde du dem?
Alltså, Europaresorna är ju helt magiska, och där träffar du ju, ja, men de som verkligen vill åka på Djurgården, och de som har gått i många, många år återkommer ju till sådana resor. Och det är grymt. Istället för att åka Sundsvall borta år ut, år in, man åker dit, någon öl eller någon javish, sen är det, kollar antingen vinst, torsk eller kryss, och sen åker man hem. De här resorna är så mycket, mycket mer. Så att, alltså, jag fattar inte hur man inte kan åka på en Europaresa. Jag, det spelar ingen roll vad som händer i mitt liv.
Du kommer så, alltid åka?
Ja, det.
Vilken utav resorna håller du högst?
Jag tycker Juventus var jävligt. Juventus och Shamrock i Dublin, det var ju riktigt bra. Juventus, ja, vi är ungefär likvärdiga i dem. 5 plan till Juventus, 1700 pers ungefär, likadant i Shamrock. Fast 2 lite skilda. Juventus var ett bra lag. Och ändå leda med 2-0. Och stå där i paus när det kommer fram folk som man aldrig har sett och kramar en och bara fucking Djurgården liksom. Det var så... Nej, den var magisk på ett sånt sätt. Det kommer jag aldrig glömma. Och sen även Shamrock på det sättet när vi tog över pubbar och sånt. 2 dagar innan.
Och för er anglofiler måste det ha varit
drömmen. Ja, det var det på ett sätt. Men ja, men... I Irland har ju inte den supporterkulturen på det. Inte då. Det börjar väl sakta men säkert komma. Liksom, de har väl den där också. Men inte... Jag menar, vi var ju... Om det var 3 eller 4 000 pers på den här matchen totalt då, så var vi 1700 pers. Och den finns... När du kollar den matchen på YouTube eller vad det är som ligger ute där, så är det ju... Vi hör ju Djurgården konstant så överlägset. Och det var... Det supporter, skulle jag säga, de ramserna, den taktkänslan som var då var ett helt annat än nu. Nu sjungs det ju ganska mycket fort. Jag tycker jävligt mycket fortare än förr, och vilket gör att de här ramserna kan dö ut lite fortare för att det blir lite förkortade ord och sådana där grejer. Det har jag svårt med. Men Shamrock, och sen så hade du ju Köpenhamn, nästan 5000 pers var ju när det är hela stan.
Det måste ha varit en upplevelse.
Ja, den poliseskorten vi får. Precis, de hade ju någon så här träning om det var ju något sånt där möte, vad heter det? Det är G4-möte eller vad heter det?
Ja, så här, säger, toppmöte.
Politik och bla bla bla. Så de övade ju på oss. Det var ju helt galet med svarta pansarbilar och polis som följde oss i arenan. Men den var magisk. Och sen var, jag menar, Utrecht borta. 500 kanske då, totalt. Men ändå som tar sig utan organiserat. Det var också en riktigt roligt.
Där händer det väl?
Ja, där hände lite grejer. Vi var på en pub som för övrigt ägdes av en gammal Utrecht-snubbe. Så de kom ju från två håll kan man säga. Och det regnade tegelstenar och allting sådär. Det var det stökigt.
Stod ni upp bra?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Sen var det... Jag måste tänka nu. Bordeaux borta är ju mer en sån här. Du åker dit. Nah. Djurgården var hyfsade. Men dels match, alltså man visste ju att Djurgården var, de var ju så bra fotbollsmässigt allting. Jag hade såna karaktärspelare också som gjorde att fan, du var stolt, alltså du är stolt över Djurgården. De var så jävla bra, och det var så bra individuella spelare som var så stolta för Djurgårdsskölden, vilket så har det ju inte alltid varit. Och är det är bara att kolla förra året, så är det ju skandalöst hur de beter sig, tycker jag. Med tanke på, de spelar i Djurgårdströjan, de vet vad som gäller. Okej, man vinner något derby, man vinner kuppen. Men Djurgården ska ju ändå vara ett sånt lag som topp 3, topp 4. Och vara med och slåss om kuppen. Man ska ju aldrig vara nöjd. Och ett derby, vinna ett eller två derby då, med kuppderbyt. Och Bayern derbyt då. Och ändå tycker jag att det ändå är okej. Det, för mig är inte det... Det är för lågt räknat, för lågt att vara någonting. Så det hoppas jag från och med nu aldrig kommer hända något mer. Att man får känna den lite mer stoltheten. Att kidsen som går till skolan bara, fan, Djurgården är bra. Och det är någonting som jag verkligen anammar nu. Att Djurgårdsspelarna fattar bara vad det kostar för supportrar att åka fram och tillbaks, få det stöd. Vi pratade tidigare om Häcken borta till exempel, vilket stöd de får fast de ligger under med 5-0 och verkligen skämmer ut sig. Och få det stödet, det är få lag som är förunnat att ha det. Och då måste man tänka som spelare, ledare, allting, förmedla ner det och bara, ni spelar för Djurgårdens supportrar. Ni spelar faktiskt inte, ja, även om ni får lön och allt, men ni spelar för de som är där. De har valt att åka till whatever, Göteborg, Malmö. Och ni ska ge ett yttersta. Vem kan kräva något annat? Då behöver man ju inte hålla på med det här om man inte tycker så. Det är min största största tro och övertygelse att du ska ge allting varenda fight. Sen kan man inte vinna allting, men du kan ju se om man har gett allt. Det ser ju alla. Du kan ju bli helgonförklarad, du har krigat en hel match fast man inte vinner. Men när prestationen är under all kritik och ändå tycker att men det, vi tog en trofé, till exempel kuppen och grejer, det kan man inte leva på. För om man ser vad den kuppen gav oss, ett väldigt misslyckande mot Mariupol. Vi hade kul.
Men vad tycker du om den resan?
Supportrar, men vi hade inte kul åt resultat eller någonting, och våra spelare prestera mot ett sånt dåligt lag.
Ja, det är svagt på två matcher och inte...
Och det, man måste lära sig av sånt där. Och ja, den resan var ju grym.
Ja, vad tycker du om resan supportmässigt liksom?
Nej, det är ruskigt bra. Det är sån hög Europaklass på det där.
Det är synd att vi inte fick åka till ett land med bättre kommunikationer.
Ja.
Även om de som var på plats i Ukraina, vi gjorde det väldigt bra.
De gjorde det sjukt bra. Eller vi gjorde det sjukt bra, och jag hade ju även kontakt med lite de som bodde där, och dessa folk, och även sådana som åkte från Kiev och kollade. De sa det där, det här supportet, det vi har aldrig upplevt något sånt.
Nej, det var stundtals i första halvlek var ju nog, och sen när Badji klackade in den, det, ja. Då är
det är såna där resor och matcher som där vill man att Djurgården har den där lilla vinnarmentaliteten, att bara någon kliver fram, eller de gör vad som krävs. Gör 2-1, var en alltså, få in det med röven eller någonting, men gör någonting yttersta. Och det där är vi inte.
Känslan är att vi hade kunnat bli ganska många i Bordeaux sen.
Det var ju många som inte var hemma, ska man komma ihåg. Eller som inte var i Odessa, som hade spart sig till Bordeaux av olika anledningar. Kanske hälften av dem i Odessa hade ju åkt till Bordeaux.
Ja, så, minst.
Så lika många, 1200, 1500 hade åkt till Bordeaux. Där hade ju såklart blivit respass, tror jag. Men då hade vi i alla fall fått en resa till. Djurgården hade fått ett spel i Europa, fått känna på lite mer. Den här lilla rutinen kan göra vad skillnaden också sen på höstsäsongen. Mm. Att fan, vi snäppar upp ett steg. Vi har fått mött ett bra fransk lag, vilket gör att man höjer sig då mot de här brödgängerna som man inte ens klarar av att vinna mot.
Men om vi blickar lite framåt då, vad är känslan inför kommande år då?
Jag tror ju stenhårt på tränarna. De verkar vara riktigt tränarkunniga och tränarnördar, alltså som brinner för tränarrollen. Sen att de har en historik, ja, det får ju folk göra vad de vill med, men de har ändå varit i Sirius 7-8 år.
Ja, men det är väl främst Gnaget de...
De har ju missat något.
Ja, men de pissar ju på Gnaget.
Ja, och jag vet ju att det är en del Gnagare som ville ha... Jag tror det är Lagerlöf som de ville ha till komplement till Rickard Norling. Vilket gör det ännu skönare liksom. Men de lyckas... Alltså, om man var på Djurgården-Sirius där då, när Sirius hade det bästa laget som de... på pappret och som de spelade med då innan Hansar försvann och lite andra spelare, så de vann ju rättvist mot Djurgården och spelade en ganska mycket anfallfotboll, eller mycket efter marken, precis som vi vill. Mm. Man ska framåt, man ska inte hålla på och dutta som Karlström här och vara på sin egna planhalva mer än man är på andra sidan. Så det är, jag tror stenhårt på den här. En forward till kanske då, om Badji sticker, två skulle jag vilja ha. En bra mitt till, även om inte många kommer eller om han kommer. En mitt till så man har en bredd. Backlinjen kanske får spela nu varje match likadant. Vilket kommer göra solid tillbaks där bak. Och då tror jag på topp 4. För jag tror både Malmö har ändå pengarna. Så de går lite dåligt och köper de in och mer. Exakt. De har en roll med och de har redan hög nivå. Gnaget tappat... Är det en eller... De har tappat två, eller?
Stefanelli försvann och Olsson försvann. Ja,
och det är ju såklart avbräck, men de kan väl säkert skaffa någon där. Men de kommer ändå vara med och slåss, för de har mentalitet att vara topp 3. Norrköping blir inte sämre. Så topp 4 skulle jag säga. Sen om Djurgården är där och kan knipa guld. Men jag vill åt Europa. Vinn. Se till att vinna den här jävla kuppen. Och den är man sig inte med, utan man fortsätter tugga på varje match. Så tror jag att det kan vara jäkligt bra faktiskt. Jag tror det.
Uppmaning till alla lyssnare. Vad kan varje person göra för att bidra till Djurgården?
Jag kan ju säga så här. Det är ju många som har bidragit så sjukt mycket förra året. De som har varit där i ur och skur. Stor eloge. De som ändå, vi kan säga att ibland var det 2,5 nästan 3000 säsongare som inte går på matcherna. Den är ju för mig oacceptabel. Skandalöst. Även om det är tungt så kan man i alla fall gå dit. För det är då du träffar ändå likasinnade. Men det, alltså, det är inte så att man går dit och bara fuck vad jag ska sjunga röven över nu. Vad kul det ska bli. Men man går ändå dit. Man är Djurgården. Om man alltid kan ha den nivån i alla fall. Att man har hardcore som alltid är där oavsett. 10-12 tusen, det ska vi kunna vara. Sen de här som kommer då och då, ja, det må vara hänt. Men när hardcore är där och den här stämningen som vi kan piska upp, då är det få förunnat. Men det kan också vara riktigt dåligt. Det måste man måste komma ihåg det. Man kan inte slå sig för bröstet jämt och säga ja, fan vad bra vi är. Ibland har det varit som katastrof. så man skäms. Men alla är involverade. Alla kan göra någonting, men hemma matcherna kan man i alla fall gå. Sen kommer alltid borta matcherna vara hyfsat samma folk som åker år ut och år in. Men självklart, det är resultatbaserad business. Vinner Djurgården, klart det kommer mer folk.
Så är det. Så är det. Det är klart att det hänger ihop, men...
Och att, att spelarna krigar för varje... Alltså allt. Det gör en... Den stoltheten då man kan gå till jobb, skola, whatever det, den är så betydelsefull och så underskattad, tror jag. Jag tror inte folk förstår. Spelare kan säga, åh, men vi tycker att det är jobbigt att förlora, hej och bla bla bla. Men vi lever med det här 24 timmar om dygnet på ett helt... Vi lägger ut pengarna. De här spelarna, ledare och allting, när de slutar med eller även de som jobbar med Djurgården och grejer, de kanske åker på matcher, borta matcher då, för att de ska göra jobbet. Vi gör ju det för att vi vill och att vi tror på det vi ser. Vi vill åka dit och vi vill stötta laget och allting. Men när de i sin tur kanske slutar i föreningen, det är inte många som fortsätter åka på resor, och utan då är det lätt att vara hemma medan vi fortsätter åker. Så att
Vi rundar av lite där. Jag tackar för att du och Tommy tog er tid. Tommy har stuckit. Hans fruga ringde och var mindre nöjd med honom.
Ja.
Vi hade ju en tredje gäst också, farbror Boding, som fick lite förhinder.
Ja.
Vi får se om vi kan lyckas komplettera med en sittning med honom och få in lite stories. Tror du han hade någonting att berätta?
Ja, han hade garanterat lyft den här sändningen till flera nivåer, absolut.
Då ska vi verkligen försöka jaga rätt på honom och lägga till hans sida, eller hans historier.
Ja, det måste ni göra, absolut.
Men stort tack för att du tog dig tid, och vem vet, vi kanske följer upp det här så småningom.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.